Vi får se hur lyckat det här blir. Men ja, nu öppnar vi mitt lilla dokument och så läser jag. När jag skriver dessa inledande rader är det september 2021. Nyheterna domineras av diskussionen om en eventuell tredje dos covid-vaccin. Den senaste podcasten jag lyssnade på handlade om den aggressiva marknadsföringen av vaccin i USA. Speciellt roligt slash absurt är det att Moderna marknadsför sitt vaccin som Spikevax, det coola vaccinet. Intresset för och fascinationen av sjukdomar, pandemier, det har aldrig varit större. Trots att alla också känner en stor matthet så sluggar vi på. När det här avsnittet kommer att spelas in och sändas någon gång under tidig vår 2022 kommer det då att kännas som en märklig artefakt från en tid som hade dille på pandemier? Jag vet inte. Det här avsnittet handlar nämligen om en pandemi. Den första sådana som vi historiskt kan belägga. Det var en pestpandemi och den rasade i de tumultartade århundradena mellan antikens slut och medeltidens början. Den bysantinska kejsaren Justinianus har fått den tvivelaktiga äran att ge namn åt eländet, den justinianska pesten. I dagens avsnitt dammar vi av digerdöden tugget men förlägger den till ett medelhavet i omvälvning. Det är fascinerande, djupt tragiskt och har till detta ett efterspel ibland historiker och arkeologer som är faktiskt minst lika intressant. Jag som känner mig lite lätt febrig heter Robin Olofsson. Askgrå i ansiktet med en illa dold hosta. Även, är det inte Daniel Hermansson? Podden heter Alltjämt historiepodden. Nu åker vi!
Välkomna, välkomna. Jajamän, det här är det är historiepodden och det är väldigt stark inledning där från dig när du säger, jag vet inte hur bra det här är, men ja, vi får se. Då lägger man inte ribban sjukt högt.
Nej, det där fick jag ju lära mig av min svensklärare i gymnasiet, att man ska aldrig börja med att be om ursäkt.
Men jag såg, det var precis det jag gjorde.
Ja, men när jag läste de första raderna så märkte jag att jag hade nog tänkt mig att det här avsnittet skulle gå ut mycket senare under året. Men att jag i själva verket nu har känt att men vi trycker ut det till pandemiavsnitt medan människor fortfarande känner pandemier, vad relevant det är.
Ja, precis. Det är ju lite mindre relevant nu än i september, men det är fortfarande relevant förstås.
Ja, precis. Det är ju de tankarna som har dominerat livet för oss. Och som minst sagt dominerade tankarna för alla stackare kring Medelhavet där på 500-talet.
Mm. Och då kommer vi ju till frågan vad man helst vill ha. Förstås, pest eller kolera?
Det är så otroligt julfant här.
Och det vill man ju inte ha något av. Men om man måste välja så kommer man ju till vår punkt som heter valet och kvalet. Och den ska vi ju nu forcera in här.
Kul.
Då har vi ett litet hjul här med olika alternativ som vi kastas ner i. Och vi måste välja en av dem helt enkelt. Det här är inga jättetrevliga situationer. Det är det som är hela poängen.
Det är pest eller kolera.
Ja, och vi ska då resonera fram till vad som är minst dåligt. Det här var ju många år sedan vi gjorde nu.
Ja.
Men jag tänker att det passar bra i ett pestavsnitt.
Oh ja.
Jag sätter igång och snurrar den här nu. Första alternativet är: du är en german som begått ett brott och ska nu sänkas ner i en mosse.
Ja.
Och sen har vi andra alternativet. Jaha, andra alternativet är väldigt lämpligt här och kanske: du hostar till, året är 1918. Du är spanjor.
Okej, ska vi börja med att förklara då att den andra syftar till spanska sjukan, även om den såklart inte är spansk, i alla fall inte exklusivt spansk.
Nej, det var den inte alls det exklusivt med.
Och det första alternativet syftar till att forntidens germaner tyckte om att straffa, eller det verkar i alla fall, vi har belägg för att de tyckte om att straffa avfällingar genom att skicka ner dem i olika mossar.
Ja. Dränka dem där helt enkelt.
Mm.
Och tyckte om, ja det var väl den varianten man hade, men det låter som att ungefär som jag tycker om pepparchips och så tycker jag om att sänka ner folk i mossar och så.
Om man ska tänka rent logiskt stringent här så måste det vara mycket bättre. Dels för att livskvaliteten är bättre 1918 än vad den är under forntiden. Men att hosta till och ha spanska sjukan, det är inte bra. Men det är ju inte nödvändigtvis en dödsdom. Det kan vara, men det behöver inte vara det. Att bli nerskickad in mosse, den är tuffare.
Ja, precis. Ja, så är vi ju. Du kan ju mycket väl överleva spanska sjukan. Det gjorde ju de allra flesta också, faktiskt. Mm. Men det finns andra aspekter här också, skulle jag vilja hävda.
Ja, precis.
Handlar allt om att överleva? Eller är det inte lite fint att man kanske kan bli upptäckt sista där 1000 år senare och sen lagd i någon form av museum? Den risken är ju obefintlig om du får spanska sjukan och stryker med den. Jag menar, du har ju större möjlighet att bli känd om du tar första alternativet.
Oh ja. Antingen blir du ytterligare ett streck i en kall, hård statistik över en tragedi, eller så kan du bli ett vackert lik och ställas ut på museer och folk kommer tycka att du har så fint rött hår.
Ja, precis.
Det här är ju en filosofisk diskussion i mångt och mycket.
Ja, men det är så det kan bli här. Och då är frågan, vad väljer vi?
Jag väljer ju det tråkiga alternativet på 1900-talet. Därför att jag har ingen stor längtan av att bli ett vackert lik.
Så himla vackra är de ju inte nödvändigtvis heller.
Nej, men jag tyckte det var lite roligt. Dels är det ett uttryck för de här med James Dean och liknande som aldrig åldras, att man blir ett vackert lik. Men det är ju också de här mumifierade mossliken. På ett sätt är de ju vackra lik.
Ja, jag är väl böjd att hålla med här då. Vi tar den där sjukan i Spanien 1918 och sen går vi vidare med vårt liv förhoppningsvis då. Det är 2% dödlighet ungefär, har jag för mig att det var, så att det är ganska goda möjligheter.
Ja, och så har vi bara 15 år kvar till ett inbördeskrig.
Så att det finns ju fler möjligheter att ramla in i historien på än, än att bli ett mosslik.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Apropå pesten så har vi gjort tidigare avsnitt om digerdöden på 1300-talet, avsnitt 194-95. Men nu är det då alltså pesten på 500-talet som är i fokus, bara för att förtydliga vad det här handlar om då.
Just det. Och när vi pratar om pest menar vi som regel den infektionssjukdom som orsakas av en liten elak rackare till bakterier som heter Yersinia pestis. Det är ingen trevlig sjukdom. Det känner vi faktiskt redan lite grann på oss genom de nästan inprogrammerade associationerna vi har till ordet pest. Man sitter på en dragning om en ny läroplattform och tänker för sig själv, vilken pest det här är.
Mm-hmm.
Eller så kanske man till och med viskar det till någon bänkgranne.
Ja, jag tänker också att man skulle kunna tänka att det är ett gissel.
Ja, att så är det också.
Man kunde lika gärna bli slagen på ryggen fysiskt av någon form av tillhygge.
Just det. Men då menar man ju i regel inte att man, om man säger pest, inte gissel, det vill säga att man får snabb hög feber, nedsatt lungfunktion, svullna lymfkörtlar och bara allmänt kraftigt förvärrat allmänt mående. Det är inte den känslan som en sån här dragning ger mig. Man menar att det inte är så kul det man håller på med.
Men nu var det inte så kul att få pesten heller.
Men, nej.
Det finns gradskillnader, menar du? Ja.
Ja. Och bara så här, associationerna till ordet pest. Vi fattar att det inte är så kul.
Ja.
I vårt antika källmaterial använder författarna också ibland pest. Inte lika slängigt som vi gör, men för att beskriva en massa olika sjukdomstillstånd.
Det är ganska slängigt ändå.
Ja, det är ganska slängigt. Dick Harrison, vars bok Digerdöden, utgör en viktig källa till det här avsnittet. Lista lite sådana exempel. Från Gamla testamentet har vi berättelser om filisternas pest. Citat, Herrens hand vilade tungt över folket i Ashdod, både i själva staden och på landsbygden. Han höll dem i skräck och ansatte dem med bölder. Där har vi det. Till den så kallade atenska pesten på 400-talet, för vår tideräkning, som man idag sannolikt tror var någon form av influensa. Men det kan kallas pest i källmaterialet.
Den atenska pesten kom ju då under Peloponnesiska kriget mellan Aten och Sparta. Och drabbade ju då förstås Aten, det hör man ju faktiskt på namnet.
Ja, man gör det.
Och vad vi vet om det här är att ungefär 100 000 ska ha dött enligt arkeologiska uppskattningar av olika massgravar. Och att det fanns också väldigt mycket krigsflyktingar i Aten på grund av det här kriget just då. Och att det kan ha bidragit till en massiv spridning. Men du sa influensasjukdom. Det har jag sett att Bernt Tallrud tänker sig att det var i sin bok Skräckens tid. Men annars så verkar ju tyfus eller mässlingen också vara någonting man har föreslagit.
Det är ju ingen som vet, men nej, de flesta tror inte att det var pest.
Nej, precis. Ordet pest för övrigt kommer ju då från, alltså det betyder ju farsot eller epidemi i största allmänhet kan man säga. En plåga, alltså latinets plaga. Så, och sen har vi då engelskans plague för det där.
Just det, pests på engelska är ju också skadedjur, som ju är en plåga.
Sen har vi antoninska pesten. Då är vi på 160-talet och fram till år 180. Och det var en smitta som kom till Rom med legionärer som hade varit ute och svirat i Mellanöstern.
Mm.
Och jag vet inte, ja, naturligtvis så krigar de ju där, men de höll ju på med annat med, kanske. Och de i sin tur hade väl fått den här sjukan ifrån, ja, sidenvägen från Kina. Och det var ju inte sista gången, som vi vet, att sjukdomar transporterades den vägen.
Nej.
Och det här eländet pågick i ungefär 15 år och tog kål på miljontals människor. Nästan var tredje romare, enligt vissa beräkningar. Och symptomen är ju föga trevliga. Det är diarréer och utslag och sånt där. Och det här tänker man sig pekar snarare på smittkoppor än den pest vi tänker på.
Just det, så återigen ingen pest.
Nej, men i filmen Gladiator så säger kejsaren Commodus vid ett tillfälle att han ska låta en senator få krama om en pestsjuk.
Just det.
Och då syftar man ju på den här antoninska pesten. Ja, alltså smittkoppor är ingen cirkus att ha heller. Det är inte jättekul.
Nej, verkligen inte. Det finns, poängterar Harrison, källor som kanske till och med beskriver självaste pestsjukdomen också. Och då lyfter han Rufus av Efestos, som skriver då sista århundradet innan modern tideräkning om en sjukdom vars symptom mycket väl överensstämmer med pesten. Vilket får Dan Carlin, USAs stora historiepoddare, att med hänvisning till författaren William Rosen lista befolkningen i Rom som offer för bland annat böldpest och malaria. Springer han iväg lite grann. Det kan det mycket väl ha varit, men vi vet ju i själva verket inte om det var pest de hade.
Nej. Och sen har vi cyprianska pesten. Det är många pester här som kanske inte är pester.
Nej.
Men den cyprianska pesten är på 250-talet efter Kristus. Den är uppkallad efter en biskop som hette Cyprianus. Som, ja, han skrev om det här helt enkelt. Och det räckte ju för att han skulle få uppkalla det här. Det är ganska oklara symptom här. Och oklart hur många som dog. Enligt en uppgift så är det ungefär 5000 personer om dagen som ska dött av det här i Rom då. Och förslag på vad det här var för något finns ju med förstås då. Det är mässling, influensa och ebola har också föreslagits. Och själv tycker jag det låter som en väldig skillnad på influensa och ebola, men jag vet inte.
Ja, så är det ju. Det är ju heller inte som i zombiefilmen World War Z, där om vi bara hittar den första pestepidemin, som var den riktiga pestepidemin, då kan vi vända på allting. Liksom, det räcker med att hitta den första personen som blev zombie. Mm. Sen kan på något sätt, jag kommer inte riktigt ihåg hur det där funkade, men det var en jäkla jakt efter Patient Zero i World War Z. Och det är lite det vi håller på med nu. Vart var första pestsjukdomen? Som historielärare och historieintresserade så är det väl egentligen mest intressant att prata om den punkten från vilket vi faktiskt kan beskriva verkliga pestepidemier. Och det går inte före 500-talet.
Nej, egentligen gör det inte det. Eller nej, det gör det inte. Och då kommer vi in i 500-talet. Det kanske inte är den period som alla sitter och tänker på som den mest strålande och skimrande höjdpunkten på den historiska tidslinjen. Men om man pratar om Östrom så är vi nästan så. Här har vi då Justinianus regeringstid. Och den här pesten kommer också att uppkallas efter kejsar Justinianus. Den justinianska pesten. Han är då kejsar i Konstantinopel under den här perioden. Och den kommer att dyka upp i huvudstaden år 542. Då har Justinianus suttit på tronen i 15 år. Han har ju passerat revy, höll jag på att säga. Men han har ju passerat ett antal gånger i den här podden tidigare. Och säkert blir det fler gånger. Det är ju under hans styre som Östrom, det bysantiska riket, får en ny skjuts, kan man säga. Mm. Och under hans fältherre Belisarius ledning så återtar man ju då områden i väster, bland annat i Nordafrika, avsnitt 370.
Hästkapplöpning gillade han också.
Ja, det är avsnitt 175, där pratar vi om det. Nika-upproret. Och han lät ju bygga den här mäktiga kyrkan Hagia Sophia, pratar vi om i redan avsnitt 4 faktiskt. Han gifte sig med en kvinna som heter Theodora. Och det är då en kvinna som tävlar med Marianne Antoinette om att vara mest bespottad i historien, kan man säga. Hon hade ju då varit skådespelerska, vilket förstås är långt under en kejsares värdighet att gifta sig med. Och hon blev dessutom medregent till kejsaren vartefter. Men sen då, runt år 541, så börjar en sjukdom spridas längs med Medelhavskusten. Och då har vi vår gamle vän, historieskrivaren Procopius.
Vår historiska korre, ständigt utsänd med örat mot rälsen för att lyssna efter tidens muller.
Ja, där kändes det som att du var beredd att hugga in och förklara vem han var.
Nej, jag vet inte. Jag var beredd att den här liksom delen om 500-talet skulle börja med Procopius. Jag har suttit här i startblocken och minsta lilla p-ljud från dig så var jag beredd att hugga.
Ja, jag märkte nog nästan det. Ja, men jag tycker att det är rimligt att dra en förklaring om vem Justinianus var också här. Och Procopius är ju en karre förstås, men han är kanske inte en ständig karre. Det är mycket honom vi går till när det handlar om 500-talet, men annars är han väl inte jättenärvarande kanske.
Nej, men i 500-talet är han, skulle jag säga, dominant.
Ja, precis. Och man kan ju inte ha korgar liksom på samma ställe över hela världen, utan man har ju olika korgar. Och vi har ju olika korgar då, så att säga, i olika sekler.
Så är det.
Och han är vår 500-talskorre.
Ja, exakt.
Ja, bra. Och då skriver han så här: vid denna tid kom det en sjukdom till följd av vilken nästan hela människosläktet utrotades. Den omfamnade hela världen och den ödelade alla människors liv. Trots att dessa människor i hög grad skilde sig åt, och den tog varken hänsyn till kön eller ålder.
Den utgick från de egyptier som levde i Pelusium. Sen delade den på sig och rörde sig dels mot Alexandria och resten av Egypten, dels i en andra riktning mot Palestina och Egyptens gränser. Och därifrån spred den sig över hela världen. Den ryckte alltid fram vid tider som var lämpliga för den, ty den tycktes röra sig enligt ett fast schema och uppehålla sig under en viss specifik period i varje land.
Mm.
Det låter läskigt det här, tycker jag.
Ja, det är ju läskigt med sånt här, eftersom man aldrig riktigt vet var det ska ta vägen. Och Konstantinopel hade då ungefär 500 000 invånare. Och Procopius uppger ju att dödssiffrorna är mellan 5 och 10 000 om dagen. Och även om det är saltat så är det ganska höga siffror när man slår ut det över en period.
Mm.
Den här likstanken letar ju till och med in sig till palatset där Justinianus och Theodora satt och försökte ha det mysigt. Så då ville ju de göra något åt det här. Och Justinianus, som åtminstone utåt sett är någon slags kristen fanatiker, han tillät då att man fick göra sig av med liken utan att ge dem en ordentlig begravning.
Mm.
Men det räcker inte, utan nästa åtgärd i det här brandsläckningsarbetet är att snabbt beordra alla snickare i stan att börja bygga bårar. Vi har för få bårar här. Vi har en akut situation. Snickarna blir ju då, ja, men de blir samhällsviktig personal här. Bygg bårar. 600 stycken. Nu tack, säger han.
Alltså, det är ju kanske en självklar sak att säga, men att genomleva en pandemi som vi gör eller har gjort, eller vad man nu ska säga, ger ju en nya perspektiv på hur det var på både 500-talet och 1300-talet. Och det är klart att skillnaderna är enorma.
Ja.
Sjukdomar var ju i någon mening vardagsmat för de människor som levde före den moderna vetenskapens och medicinens genombrott. I ett avseende kanske covid-pandemin är ännu större, eftersom vi inte är vana att behöva hålla på så här. Men den saken som alltid lyfts, till exempel Carlin i sin bok The End is Always Near, har ett stick om hur mycket svårare det måste ha varit för människor som levde i en tid då man inte visste vad det berodde på. Och där kommer jag ihåg vi pratade om i vårt avsnitt om digerdöden. Och vi kommer säkert beröra det här igen. Men jag har tänkt på det att trots att man varje nyhetssändning möttes av en bild på det virus som orsakade covid-19, trots att jag skulle kunna rita upp en ganska porträttlik teckning av SARS-CoV-2, så var det ju ändå ett gungfly att leva i det. Tvätta händerna, hålla avstånd, ha mask, ha inte mask, man smittar asymptomatiskt, man smittar inte alls asymptomatiskt, barn smittar inte, tonåringar är barn, är tonåringar barn? Det är så här vetenskap fungerar. Fungerar vetenskap verkligen så här? Vi lär oss mer hela tiden och så vidare. Min mekaniker sa åt mig att inte slarva med C-vitamin. Så liksom, inom ett samhälles givna ramar kommer en pandemi leda till en vild debatt om vad som orsakar det hela och vad som kan eller bör göras. Och i Konstantinopel på 500-talet var det ett religiöst och ett kristet ramverk, och det var inom ett sådant som alla debatter kunde föras.
Mm.
Alltså sa man att det kanske var så att det var mörka varelser förklädda till människor som rörde sig ibland och som smittade oss. Medan andra menade att det i själva verket handlade om att vi blev smittade av demoner i våra drömmar. Och att man skulle hålla på med exorcism och grejer. Eller så var det bara ett gudsstraff eller så. Men jag kan lite mer känna med de här människorna. Jag har fått en historisk empati av de 2-3 senaste åren.
Mm. Nej, det var ju väldigt svårt att lista ut vad det här berodde på. Men det är klart att man hamnar ju i situationen att man tar till det man har nära, och då var ju den närmaste förklaringen att det här måste ju prästerna kunna göra något åt. och det här du sa att det var demoner och sådär, då kallar man in förstås
Max von Sydow. The power of Christ
compels you. Ja, det är han man kallar in. Eller motsvarande sådana som ska driva ut de här demonerna med hjälp av exorcism heter det.
Mm.
Och det fanns ju andra förklaringar med. Du sa att man tänkte att man kunde få när man dömde. Mm. Och det är ju ganska hemskt att, att man tänker att det är så. För då betyder att då vågar man ju inte somna.
Nej.
Och det i sig är ju en hemsk tanke att man inte vågar somna för att man kanske blir sjuk och får demoner. Och då blir man ju sjuk av att man inte sover, tänker jag. Nästan.
Vilket oväntat härligt stickspår det blev med gamla klassiska skräckfilmer också. För om det ena är exorcisten så känns ju det här då som terror på Elm Street. När du somnar om Freddy Krueger ger dig pest när du sover, då får du pest i verkligheten också. Please God. This
is God. Ja, just det. Nu har inte jag sett den faktiskt. Men det låter ju ingen vidare.
Ja, det är en seriemördare som dyker upp i folks drömmar och dör du i drömmen, dör du i verkligheten. Johnny Depps debutfilm.
Ja, jaha. Lite grann om symptomen måste man ta också kanske. Det kunde börja med ganska lätt feber. Du var inne på symptomen i inledningen här också i och för sig. Men sen kommer då de här svarta bölderna att uppstå. Kanske i ljumskarna eller armhålorna. Ibland i skrevet eller bakom öronen. Och de kunde bli väldigt stora de här bölderna.
Mm.
Det är ju de här beskrivningarna som gör att man är ganska säker på att det är samma slags pest som man senare har stött på. Ja, förutom då att man har väl hållit på med DNA-analyser och sånt också förstås. Så att man vet ju att det här är pesten. Ju.
Allt stämmer.
Men innan man kunde hålla på med sådana vetenskapliga medicinska undersökningar så hade man fått gå till de historiska källorna. Och redan där kunde man då anta och slå fast att det här var pest. Den sjuke kunde ju också få högre feber och börja yra och få hallucinationer och häftig smärta var ju förstås också vanligt och inte sällan dog ju den smittade till slut av.
Mm.
Och Procopius som har skrivit allt det här nämner ju också då att somliga utan förvarning helt plötsligt bara kunde börja hosta blod och sen hastigt dö utan att ha fått några bölder. Och det är det här som kallas för blodpest då.
Just det, den vill du inte ha.
Nej, det vill man ju inte ha någon av dem helst egentligen. Men det här, då går det ju väldigt snabbt så att säkert väldigt obehagligt. Men tydligen kunde man alltså gå ut på en promenad och verka frisk som en örtkärna och sen plötsligt bara börja hosta och dö. Och därför så blev ju folk väldigt oroliga så att det var ganska vanligt att man började sy in namnen i kläderna. Ungefär som man gör för små barn så att när de tappar bort kläderna överallt så ska man hitta dem och veta vem det är på grund av den här namnlappen. Och här är vi då att de anhöriga helt enkelt ska veta att nu har den här personen gått och dött.
Just det, vilken tanke.
När vi ändå håller på med 500-talet så har vi ju en annan kille som, ja han är ju också korrespondent. Men han, eftersom han lever senare så kan han vara, vad ska man säga, korre på lite olika sekler. Men inte samma riktiga insyn som Procopius som faktiskt lever på 500-talet.
Är han inte historisk kommentator då?
Jo, det kanske man kan säga att han är. Och vi pratar om Edward Gibbon som levde under 1700-talet.
Ja.
Historisk kommentator. Ja, okej. Okay. Ja, det är bättre. Och han skriver så här då. Ett av pestens mest typiska symptom är att den sprids genom smitta. När en frisk person inandas den luft som en infekterad andas ut överförs sjukdomen till den friskes lungor och mage. Medan filosoferna tror och uppfylls av skräck är det egendomligt att existensen av en verklig fara förnekas av människor som är mest känsliga för obefintliga och inbillade faror. Ändå var Procopius landsmän till följd av vissa bristfälliga och dåligt underbyggda erfarenheter övertygade om att infektionen inte kunde överföras hur nära man än stod sin samtalspartner. Denna övertygelse kan förklara den nit som vänner och läkare visade vid vården av sjuka som omänsklig försiktighet skulle ha dömt till ensamhet och förtvivlan. Inga restriktioner drabbade de fria och livliga förbindelserna mellan de romerska provinserna. Från Persien till Frankrike blandades nationerna och ådrog sig infektionen till följd av krig och folkvandringar. Och den pestsmitta som i åratal kan hålla sig kvar i en bomullsbal kunde till följd av den fria handeln föras vidare till de mest avlägsna trakter. Så småningom började den emellertid uppträda i en lindrigare form. Sjukdomen ömsom tilltog, ömsom avtog, men det var först efter en av olyckor fylld period på 25 år som mänskligheten helt återvann sin hälsa och luften blev lika ren och hälsobringande som den en gång varit. Slutcitat. För det första så är det här inte helt och hållet sant att det är över på 25 år.
Nej.
Den första vågen håller ju då i sig fram till 549. Men sen kommer det ytterligare 17 vågor fram till 700-talet, så den håller på i 250 år.
Det är många vågor.
Men det är som man säger att den blir ju mildare också vart efter, och han menar kanske den, ja, vad ska man säga, första choket av vågor.
Men, och ingen lockdown i Konstantinopel.
Nej, och det här är ganska intressant, och det han säger är ju då att man tror inte på det här att det smittar mellan människor, och ändå springer man runt och är jätterädd för saker och ting som man inte borde vara rädd för. Men det är lätt
att
för
sova.
Ja, att sova till exempel. Men det är som sagt lätt för honom då att sitta på 1700-talet, precis som för oss, ännu lättare för oss på 2000-talet, och tycka att det här är konstigt. Han var ju medveten om det här med att det smittar mellan människor, men han visste ju kan inte gärna ha vetat hur.
Nej.
Men han är också inne på en ganska intressant sak, det här med att människor struntade i att det smittade mellan människor eftersom man inte trodde på det här, gjorde ju då att man var nära varandra också, både läkare och familjemedlemmar. Man höll ju ihop, och det, hade det inte varit så hade ju då människor fått dö i ensamhet, och det är det han kallar för omänsklig försiktighet. Som skulle ha dömt dem till ensamhet och förtvivlan. Och det värsta är att om man jämför med vår nutid, så är vi ju väldigt många som har fått åtminstone dö i ensamhet på sjukhus och så.
Nej, absolut. Det var ju flera saker i den där farben från 1700-talets citat som totalt... Det går ju inte att inte läsa det genom den upplevelsen man har haft.
Nej, det gör det ju inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och hur gick det då med livsmedel och jordbruket? Ja, det finns det delade meningar kring. I källorna så berättas ju då om ödelagda och pestdrabbade byar med massor med mänskliga lik som ligger här och var. och det är kor och det är jätte och det är andra djur som går omkring fritt eftersom ingen tar hand om dem och sådär. Och då har vi en präst, Johannes av Efesos, som skriver: i alla områden vi passerade stod bördiga marker med högt vitt vete, men det fanns inga människor som kunde skörda det. Och enligt uppgift så avtog ju också marknadshandeln, eftersom bönderna, de kunde inte eller ville inte leverera varor till Konstantinopel. Och det här ska ju då ha inneburit en hungersnöd som inträdde ovanpå allt annat elände. Och det finns ju då beskrivet i texterna. Men sen har man också gjort en studie 2019 där amerikanska, tyska och israeliska forskare undersökte pollen från sjöbottnarnas avlagringar. Och det här låter jättefestligt förstås. Det är klart man måste åka ner och testa en massa avlagringar och leta efter pollen. Det är sånt som forskare gör tydligen. Och då fick man fram att jordbruksaktiviteten, den var nästan helt som vanligt under den här perioden. Och då argumenterar man för att om jordbruket hade påverkats så borde man inte ha hittat pollen från vete, råg och havre i de här lagren på sjöbottnen. Och slutsatsen blir då att landsbygden antagligen klarar sig bättre än den överbefolkade huvudstaden Konstantinopel och andra stora städer. Jag vet inte, men det är då en slutsats man har dragit från de här studierna av de här pollenlagren, så att säga.
Hur knyter man ihop det då när man har två motsträviga uppgifter? Vad går vi på?
Vi får se här. Jag har ju fler uppgifter att leverera, tänkte jag. Om man har en gård vars ägare dör, så tar ju sig markerna över av grannen, tänkte man sig. Och då fortsätter man ju bara odla helt enkelt. Men det blir ju som att det är modern forskning som står mot gamla, hedliga, men kanske lite anekdotiska historiska källor. Ja, Procopius till exempel.
Just det, ja.
På något sätt kan man ju då tänka sig att båda varianterna stämmer. Att det under en tid rådde brist på mat under den här epidemin är ju troligt. Enligt en uppgift så kunde man också byta ett bröd mot en hel ko i stan Antiochia. Och det tror jag man har då skrivit ner för att symbolisera att oj vad man var sugen på bröd. Men man tänker på det där, varför skulle man byta en brödbit mot en ko? Det är ju bra mycket mer mat på kon, så det fattar jag inte alls egentligen.
Man måste ju vara så impulsstyrd då, att liksom man är så sugen på den där baguetten att jag skiter i mjölken och köttet och min känslomässiga anknytning till Rosa. Jag ska ha den där frallan.
Ja, jag vet inte riktigt. Det där ska man nog inte riktigt tro på. Det är väl någon form av försök att argumentera för att folk vill ha bröd. Men det går ju att äta annat än bröd, som sagt.
Ja.
Men vi har också aspekten att priserna på allt steg. Dödgrävarna, de grävde ju inte guld direkt, men nästan. De kunde ju då öka sina intäkter rejält när överklassen ville få alla sina döda slavar bortburna och nedgrävda. Och då så kostar ju det. Och det här fick ju de rika att klaga på att priserna steg förstås hos kejsaren då. Och precis som under digerdöden på 1300-talet så ledde ju folkminskningen till brist på arbetskraft och därmed då generellt högre löner. Och att priser och löner stiger, ja vad är det? Jo, det är ju inflation. Så då fick vi ju det på halsen då, ovanpå det här med pest och eventuellt hungersnöd och allt vad det kan vara.
Just det.
Och kejsaren försökte då förbjuda höjda priser. Men samtidigt så drabbas han då av sjunkande skatteintäkter när handeln minskar. Och lösningen på det här blev från hans håll att devalvera myntvärdet så att mynten innehöll mindre guld, silver och koppar. Och det här har man då också konstaterat genom arkeologiska fynd att så var det. Det här, det är ju inte en mirakelkur om man vill få stopp på inflationen, kan man ju konstatera. Så det bara spädde på det ännu mer. Och sen har vi då också ett annat sätt att spä på eländet, och det är att han försöker höja skatterna också. Så av alla rattar och reglage som finns på en finanspolitisk instrumentpanel så drog han i allting åt exakt rätt håll för att skapa maximalt missnöje med honom själv, kan man säga.
Yeah. De hade inte skilt penningpolitiken från finanspolitiken.
Nej, det hade man nog inte gjort med. Och mest impopulär var han kanske också för att han tvingade folk att betala sina döda grannars skatt också.
Ja, det är ju inte populism, det kan man inte påstå.
Men det var inte jättemånga val han behövde vinna heller.
Och det här är alltså ett avsnitt om den kejsare som vi kopplar till Östroms höjdpunkt.
Ja, just det. Men det var ju bra innan den här förjordade pesten kom, kan man säga.
Just det, ja.
Till slut så smittas ju dock också kejsaren själv av pesten år 542. Och då tog då kejsarinnan Theodora över rådet och hon satte igång och bygga sjukhus och sådär åt hemlösa. Men hon var ju om möjligt ännu mer impopulär än Justinianus. Mm. Och av rädsla för att bli bortkuppad så såg hon till att avsätta den här fältherren Belisarius med utan några bevis på att han hade försökt med någonting egentligen. Men det gjorde hon. Och han återkom ju senare också i olika vänder som ledare för Konstantinopels och bysantiska rikets arméer när Justinianus sen tillfrisknar framåt år 543. Uppskattningar är ju svårt att göra av hur många som dog. Det har föreslagits att 40% av Konstantinopels invånare dog under den här första vågen. Kanske dog runt 4 miljoner människor vid Medelhavet under första vågen, har man då tänkt sig idag. Och i riket som helhet möjligen omkring 7 miljoner. Men det här är ju jättesvårt att beräkna.
Men en stor katastrof var det. Så mycket är ganska enkelt att slå fast.
Mm.
Som det framgick i det tidigare lästa Procopius-citatet så började pandemin, i alla fall enligt Procopius, i Pelusium, en hamnstad i östra Egypten, inte så långt bort från det som idag är mer bekant, nämligen Port Said. Pelusium är ett typiskt ställe för pesten att först uppmärksammas. Det är handel som pågår där, skepp lastas på och av. I något skeppsutrymme sitter en gnagare med en loppa med en bakterie på sig och från Pelusium kommer alltså börja spridas vind för våg. Alexandria, berättar Procopius, vilket är logiskt eftersom det bara är 2 dagars resa från Pelusium. Det är nästa plats där pesten biter sig fast. Lasta på, lasta av, råttor och loppor. Pesten är här och den, citat, sprids i alla riktningar, till världens ände.
Mm.
Som det verkar ha gått till så uppmärksammades först pesten i Nordafrika, vilket fick de flesta att dra slutsatsen att det var därifrån den härstammade. Mer samtida teorier, i alla fall de som anges i en artikel i tidningen Världens historia, tror att Indien är en bättre gissning för varifrån sjukan kommer. Smittade fartyg ska då ha seglat via Röda havet till Nordafrika och på den vägen är vi sedan. Vad de hypoteserna bygger på är dock inte beskrivet i den här artikeln i Världens historia, så man kan undra varför jag ens för dem på tal.
Man har också hittat DNA från ett 1500 år gammalt skelett, det är från själva tanden. Man har hittat DNA i Tyskland och där har man då påträffat den här Yersinia pestis-bakterien.
Mm.
Däremot är väl inte det här då samma gren av den här bakterien som sen slog till på 1300-talet, utan det verkar vara en släkting, kan man säga.
Just det.
Man har också hittat skelett från östra Kina omkring år 180 efter Kristus ska det här skelettet ha varit en människa och gått omkring och levt. Och på det har man då hittat också spår av Yersinia pestis bakterien som liknar det som slog till på 1500-talet sen.
Mm.
Kanske kom skiten hit med hundarna.
Ja, det där ska vi väl diskutera nu då.
Ja, okej, okay, ja.
Om synen på pestens arv, kan man säga. Det finns såklart någonting intressant i den här första gången som-tänket. Pesten, inte minst den våg vi känner från 1300-talet, det är en av de värsta prövningarna som mänskligheten kollektivt har utsatts för. Att återvända till den första vågen som vi känner från detta, det är intressant såklart, det är ju helt självklart. Men min favoritdel av den här episoden handlar om den justinianska pestens arv. För man är nämligen inte alls överens, historiker och forskare, om hur omfattande pesten var och vilka långsiktiga följder som den i själva verket fick. Dick Harrison skriver mycket och intressant om detta. Men innan vi fortsätter tänkte jag ta ett kort stick som jag kallar Historisk tidskrift och Dick Harrison. Det är inte jätteklatschigt. Jag tror inte att SVT kommer vilja köpa den här programpunkten.
Är det någon som skulle köpa det så kanske det är SVT som inte liksom har nödvändigheten att vara jätteklatschig och säljande med braskande rubriker. Men det skulle få svårt att sälja in det till någon...
Discovery, ring mig.
Ja, nej.
Jag prenumererar på Historisk tidskrift. Det är en tidskrift. Och kanske i första hand en tidskrift för historiker. Där kan man i varje nummer läsa essär, uppsatser, något debattinlägg och en massa recensioner av nya historiska verk som kommit sen senast. Eftersom Dick Harrison hinner skriva 2-3 böcker mellan varje nytt nummer av Historisk tidskrift så är jag nästan alltid recenserad där. Och det är ofta fascinerande läsning. Dick Harrison skriver en bok om Stockholms blodbad. Heiko Droske recenserar Harrisons bok tillsammans med en annan bok om blodbadet. Böcker som, citat, ger intrycket av att vara ointresserade både av källkritiska frågor i allmänhet och av en diskussion av de egna tolkningarna som gjorts med ett bräckligt källmaterial som grund, i synnerhet. Istället vävs olika slags källor in i en berättelse som drivs av välkända föreställningar om medeltidens smuts och våld. Starka ord riktade mot en professor i historia ändå. Ointresserad av källkritiska frågor och ute med felaktiga slentrianuppgifter om medeltiden, den epok som Dick Harrison själv har forskat om.
Ja, det är väldigt vågat att gå ut och börja svinga mot Dick på det här viset, det måste jag ju säga. Han kan ju nästan förvänta sig någon form av svar, kan jag tänka mig.
Ja, jag har inte sett några.
Ja, det här får verkligen hålla koll på, så ska vi följa utvecklingen här. Slentrianmässiga påpekanden och allt vad du sa där.
Ja, välkända föreställningar. Och det är bräckligt källmaterial som grund.
Kan det vara så att det finns en korrelation mellan den här kopiösa mängden alster som pumpas ut och den här recensionens innehåll?
Kanske det. Lite kul att du för den aspekten på tal. I nummer 3 av Historisk tidskrift 2020 så har Harrison 2 böcker recenserade. Mm-hmm. Den ena handlar om folkvandringstiden och den andra om Sveriges medeltid. Jag tänkte läsa ur Janken Myrdals recension av Sveriges medeltid. Den ger oss nämligen ett analysverktyg. Janken Myrdal är professor i agrarhistoria, för övrigt, och son till Jan Myrdal, för den som undrade. Jag börjar med ingressen. Dick Harrison är ett fenomen, med en skrivproduktivitet som för honom till de som skrivit mest. Franske Bengtsson har reflekterat över denna författartyp och konstaterar att oavsett om böckerna inte alltid är särskilt bra måste det ändå ses som en prestation.
Ja.
Dennis Anna Bengtsson har vi läst, kommer jag ihåg.
Ja, just det.
I alla fall, att Harrison skriver så mycket, så snabbt, det här är hans tredje bok om svensk medeltid får vi veta, det får Myrdal att fundera över processen. Vad är då hans metod? Jag begränsar mig till föreliggande bok trots att jag läst nästan allt han har skrivit om svensk medeltid. Ofta när han möter olika uppfattningar som står mot varandra redogör han för dessa och väljer sedan att endast dra någon slags minsta gemensamma nämnare ur diskussionen. En så viktig källa som rökstenen har underkastats en äldre och nyare tolkning, vilka får varsin presentation och sedan drar Harrison slutsatsen att stenen är en demonstration av makt i bygden. Det är alltså ungefär som det du ställdes inför tidigare. När man har 2 stycken olika tolkningar så redogör man för tolkningarna och eventuellt så drar man någon minsta gemensamma nämnare för de 2 tolkningarna.
Ja.
Jag tänkte presentera det här för att då kan vi sen se om det fungerar när vi kommer till Dick Harrisons genomgång av ett omtvistat ämne, nämligen justinianska pestens utbredning. Mm. Harrison skriver, åsikterna går helt isär. Enligt vissa historiker var epidemin världsomfattande. Åtminstone i gamla världen. En pandemi i ordets fullaste bemärkelse. Den ska ha svept fram över hela Europa, ända till norra Skandinavien. Enligt andra historiker var epidemin geografiskt begränsad, framförallt lokaliserad i östra medelhavsområdet. Mm. Och när det kommer till lagpandemi, då lyfter han en amerikansk demografihistoriker, Josiah Cox Russell som skrev en inflytelserik uppsats på 60-talet med ganska kul titel, That Earlier Plague heter den.
Mm.
I den målar Russell upp en bild av hur romarna efter sekel i kräftgång äntligen höll på att vinna tillbaka sina gamla maner. Sluta kravla sig fram som en kräfta i dyn. Börja springa som en stolt varginna i skogen. Men sen, boom, där kom den. Pesten.
Ja, alltihop som skulle bli så bra under Justinianus fick pyspunka och gick åt helt fel håll när pesten slog till, menar han ju typ.
Exakt.
Och han påminner också om att i de arabiska öknarna där islam växte fram under en period då bysantinska riket stagnerade klarar inte svartråttor och lopper lika bra som de här tätbefolkade städerna runt Medelhavet. Och, därför då skulle de ha klarat sig bättre, menar jag väl.
Alltså Roms slutliga tillbakagång, även om de såklart finns kvar många hundra år efter det, och islams uppsegling som världsreligion och som stor politisk maktspelare.
Mm.
Där har vi det, allt i en liten bakterie. Och den här pandemihypotesen har också inspirerat nordeuropeiska och nordiska forskare att dra slutsatser utifrån det här. Att det, som Harrison skriver, inte finns en enda skriftlig källa. Det är, citat, petitesser som inte hindrat forskarna. Och här kan man ana att Harrison inte gillar det här spåret.
Mm.
Bo Gräslund, som jag annars mest kopplar till hans skrifter om Fimbulvintern, han skrev på 1970-talet att ett kulturbrott på Gotland kan ha berott på den justinianska pesten.
Just det. Och det hävdar han ju då med bestämdhet, känns det som. Men samma Gräslund har ju då som sagt i nyare tid framfört förklaringen att avfolkningen och nedgången i all tänkbar kulturell verksamhet under 500-talet berodde på den här Fimbulvintern istället. Och Fimbulvintern är ju då den nordiska mytologins term på en förfärlig vinter som föregår Ragnarök och undergången. Mm. Och då menar väl inte Gräslund att det var det som hände, utan att det bara var väldigt kallt.
Mm.
Och det här handlar ju om ett par enorma vulkanutbrott på andra sidan jorden som år 536 och 540 bryter loss. Och det skapar då en vulkanisk vinter och en klimatologisk katastrof som påverkar skördarna som kan ha lett till både svält och hemska inbördeskrig och allt möjligt. Det här pratar vi om i avsnitt 247 ju.
Just det.
Och det kastade vi också fram ur arkivet för inte så länge sedan förresten. Det är alltså svårt att förklara det österromerska rikets nedgång med den justinianska pesten bara. För här har vi då en alternativ gärningsman, eller man ska säga, som har framträtt. Det är då att de här skördarna som slår fel och allt elände som finns kanske inte bara beror på pesten, utan att det faktiskt förekom en vulkanisk vinter dessutom under den här perioden på grund av vulkanutbrotten.
Också beskriven av vår 500-talskorre Procopius.
Ja, precis. Även om man inte visste att det var det.
Nej. Vilka är motståndarna till pandemihypotesen då? Jo, de finner vi bland franska forskare. Joël Noël Brabant, kanske? Det är en fransk forskare som i två verk har katalogiserat alla tydligt verifierbara utbrott av den justinianska pesten och landar då i slutsatsen att dessa nästan uteslutande härrör från östra medelhavsområdet. De undantagen vi kan styrka är samtliga sådana som ligger efter kända handelsrutter. Det var alltså en sjuka som spreds med sjöfart och med handel. Harrison skriver, den justinianska pesten var definitivt en katastrof för östra medelhavets kustregioner och för de landskap som låg vid internationella handelsleder. De arabiska källorna gör helt klart att den slog mot mellersta östern upprepade gånger. Vi har ingen anledning att misstro Procopius förfärade skildring av pestens skräckvälde på Konstantinopels gator. Farsoten kan emellertid inte ha orsakat förödelse i Östersjöområdet, troligen inte heller på de brittiska öarna. De sjukdomar som grasserade i Britannien och på Irland var förmodligen av annat slag, exempelvis mässlingen eller smittkopporna. Det är med viss sorg, måste jag säga, som jag konstaterar att Janken Myrdals modell för hur Harrison skriver sina böcker inte passar in helt och hållet här. Det är riktigt att han redogör för båda dessa motstridiga åsikter, men han landar inte sen i en minsta gemensamma nämnare, utan här tar ju Harrison tydligt ställning för inte pandemilägret, och det gör man ju själv också.
Ja, men det här beror ju på att det inte, precis som man säger, finns ju inga historiska källor för det här. Så det är ju som vanligt, får man väl ändå erkänna, hamnar han ju tämligen rätt ändå. Jag är ofta Tim Harrison, ja. Jag följer ju honom så att säga i hans nyhetsbrev och allt vad han skickar ut varje tisdag. Så man kan säga mycket om honom, men fel har han ju sällan.
Men du är inte som min universitetslärare i litteraturhistoria som visste Ivar Lo-Johanssons förmiddagspromenad. Du brukade gå och sätta sig på en bänk bara för att titta på Ivar Lo när han promenerade. Utan det är inte den relationen du har till Dick Harrison.
Nej, det är det inte.
Okej.
Det hade varit lite konstigt, känner jag väl ändå.
Ja, det kan man tycka.
Vad han är kritisk mot är ju då att den här Russell som du nämnde innan använde ju helt enkelt pestepidemin på 1300-talet som någon slags mall för hur det borde ha sett ut på 500-talet. Alltså ungefär som ett smörpapper lägger han 1300-talets pest på 500-talet, och då borde det ha spridits också upp till Norden.
Just det.
Men då har vi ju då inga belägg för egentligen. Och Gräslund som på 70-talet tyckte att det verkar vara rimligt, han tycker väl inte det senare av.
Nej. Vad beror det då på, frågar jag mig, att så många historiker och arkeologer så gärna har varit öppna för att pesten på 500- och 600-talet ödelade allting, hypotesen eller vad man ska kalla det. Varför har man velat tro på det här? Jo, det handlar enligt Dick Harrison om civilisationskritik. Friskarven mellan den i vårt allmänna historiemedvetande upplysta och härliga antiken och den, i alla fall tidigare, så utskällda mörka medeltiden, där passar pesten perfekt in. Den passar in på den här tillbakagången som kulturen ju faktiskt gjorde, även om den också har överdrivits ibland genom historien. Men om, resonerar Harrison, detta kan sägas ha skett samtidigt som en kraftig tillbakagång i befolkningen, så behöver vi varken skylla på de germaner som i någon mån får stå som förfäder till många människor i just Nordeuropa. Vi behöver inte skylla tillbakagången på dem. Men vi behöver heller inte skylla tillbakagången på greker och romare som i själva verket inte hade gjort ett superbra värv när det kom till att bevara den högstående kulturen. Det var inte deras fel. Det handlade inte om något som de eller något som germanerna gjorde. Det var ju pesten.
Mm.
Det är någon sorts du slipper gå i fängelse i monopolkort här. Att man behöver inte beskylla människor som man har sett tillbaka på med viss kärlek. Utan ja, man kan bara säga att det var den där förbannade pesten.
Men sen är det också så att han beskriver ju de här uppgångarna och nedgångarna på ett ganska intressant sätt.
Mm.
Antiken och högmedeltiden, där får man intrycket att samhället är på en magnifik civilisatorisk topp på något sätt i alla avseenden. Och då är det inte Harrison som nödvändigtvis säger det alltid, utan det är ju
det allmänna historiemedvetandet.
Ja, precis. Det är stora litterära verk under antiken och det byggs bad och det är vattenledningar och allt möjligt. Och sen har vi då också högmedeltiden, skriver han, där det byggdes katedraler och sådär. Och han skriver, ädla korsfarare hade stridit mot saracener i heliga landet.
Mm.
Och det är ju då skrivet i någon slags aura av att det här har varit bra grejer, har man velat framställa det som.
Mm.
Och även om korsriddare i gamla böcker och filmer har idoliserats och så är det nästan som att han skapar en bild som passar den här teorin han har när han beskriver det som att det alltid har sett som ädelt och så. För rätta mig lite grann här om jag har fel, men visst har korstågen under 1900-talet också beskrivits som ett av mänsklighetens mörkaste kapitel tillsammans med triangelhandeln och sånt där?
Jo, det är ju faktiskt rätt och riktigt att...
Han målar upp en bild som... Ja, ni fattar. Men ja.
Men om man skippar just det här med korstågen som ju har kritiserats i mer modern forskning, så högmedeltiden, bara namnet högmedeltiden, det ses ju ett visst skimmer.
Ja, och ja. Han har rätt som vanligt, får man nästan säga. Bortsett från att han underbygger det med viss retorik. Pesten kopplas ju ändå ganska lätt ihop med mörker, det får man ju säga, rätt eller orätt, men så är vi ju.
Mm.
Så det stämmer ju. Och för både justinianska pesten och sen för digerdöden så medför ju faktiskt det här försämringar ganska stora i tillvaron på ganska många områden, förutom att många dog.
Ja. Då.
Men det är klart att sen blir det ju också bättre för somliga som överlever. Till exempel dödgrävarna då, men också många andra som vi bland annat har pratat om i de här avsnitten om digerdöden. Med löner som steg och så vidare.
Så är det. Det är stökigt för de här människorna alltså. Pest och klimatkatastrof.
Ja, på en och samma gång.
Aha.
Ja, nej, där vill man ju absolut inte hamna, att man skulle sitta i både en pandemi och en klimatkatastrof.
Nej, skönt att vi äntligen slapp samtiden.
Ja. Mm.
Ska vi säga så för den här gången?
Det tycker jag. Och tack så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi om en vecka.
Det gör vi. Hej då med er.
Ha det bra. Hej hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.